Välkomna till Ålandstidningens ledarpodd, avsnitt nummer 95. Bara fem kvar till 100, Daniel Dahlén. Du sitter hemma vid och jag sitter hemma vid i dessa covid-tider, så får vi sköta det här på avstånd igen.
Ja, vi sitter fortfarande i varsitt håll på Åland. Alltså det här går ju, förut var det i alla fall runt om i Europa, men nu är vi liksom på samma ö i alla fall, så det går åt rätt håll.
Herregud. Ja, det gör ju det, och förmodligen så, om man får tro experter och politiker nu, så går det väl ännu mer åt rätt håll inom några veckor. Vi återkommer till det lite senare. Jag ska säga så att du heter Daniel Dahlén, chefredaktör på Ålandstidningen. Jag heter Jonas Blåder, politisk redaktör på samma tidning. Och det här är Ålandstidningens ledarpodd. Den heter så eftersom vi skriver ledare i Ålandstidningen.
Väldigt enkelt och klart, tror jag.
Yes sir. Hörru du, jag ska strax ta och bevaka lagtinget. Det är fredag morgon och vi spelar in podden. Så eftersom tiden är lite knapp, så kör vi väl igång med en gång. De största rubrikerna i veckan fick väl beslutet att höja förvaltningschefernas löner, som togs av tidigare statsdirektören Barbara Heinonen just innan hon lämnade sin post vid årsskiftet. Hon valde då att skriva upp lönerna för sina närmsta medarbetare, enligt motiveringen då att de skulle synkas gentemot de kommunala bolagens vd-löner. Men det här fick ju då statsstyrelsen att slå bakut när man insåg att så hade skett utan att statsdirektören hade informerat statsstyrelsen om det. Och efter ett par snabba möten så valde också statsstyrelsen att upphäva beslutet och dra tillbaka löneökningarna. Hur ska man se på det här?
Ja, men det är väl tragiskt egentligen för alla involverade, men framförallt så tycker jag väl det att det, tyvärr är det så att, jag menar, om man är statsdirektör och man går in på sista dagarna, kanske inte var absolut den sista, men den näst sista dagen, och gör en sån här förändring, så skvallrar det lite om synsättet och hur man ser på offentliga medel och hur man ser på offentlig organisation, men framförallt skvallrar det ju en hel del om hur samarbete har fungerat inom det politiska och på statsdirektörsnivå då inom staden. Och det här har vi ju sett och veta länge också, att det har funnits en stor kritik mot tidigare statsdirektören Barbara Heinonen. Men det tyvärr leder ju det här till många andra frågeställningar då, som till exempel vilka behörigheter ska en statsdirektör ha och vilka ska de inte ha? Vad ska tas på tjänstemannanivå? Vad ska tas på politisk nivå? Sådana här frågor ska ju egentligen vara på statsdirektörsnivå, men det kan ju bli så att det nu väcks frågeställningar från politiskt håll om man plockar upp det på politisk nivå igen då, fastän vi vet att staden skulle behöva få ner mera på tjänstemannanivå för att bli mer effektivare och snabbare i sin förvaltning. Och med tanke på att Arne Silander, den nya statsdirektören, gärna ser en snabbare förvaltning, och så blir ju det här lite utmanande direkt från dag ett för hans del då. Och vi vet väl alla att staden är kanske inte den aktören som är känd för att vara snabbast på pucken, så att säga, när man försöker utveckla sitt område eller dylikt, utan det tar ofta lång tid och det blir ofta stora problem i det politiska. Har du hört några signaler då i övrigt från det politiska?
Det är väl just det. Det var en diskussion de senaste åren i Mariehamn. De tog ju en förvaltningsstadga för ett antal år sedan, just där man förde över ganska mycket makt faktiskt till de ledande tjänstemännen, eller ute i tjänstemannaorganisationen. Och sen så har man ju bit för bit plockat tillbaks där, inte minst då efter kontroverser mellan folkvalda och Barbara Heinonen. Där ju de folkvalda känt sig utmanade utav en stark statsdirektör. Jag tycker att att Barbara Heinonen har jag tycker att hon har vitaliserat debatten faktiskt i stan, just i och med att hon har utmanat politikerna. Sen kan man ha åsikter om liksom i vilka frågor och hur hon har gjort det. Men det är intressant. Sen tror jag i och för sig att det har varit till viss del också orsakat av att det är en kulturkrock mellan finskt ledarskap och åländskt ledarskap, om man säger så. Det är liksom, det är lite plattare organisation här jämfört med i Finland, där det är lite mer hierarkiskt och liksom uppifrån och ner. Och det tror jag att Barbara Heinonen hade lite grann med sig. Men det man hör från politiker nu, det är att de känner sig väldigt svikna, för att de som tycker att det är bra att man kan delegera mycket makt till tjänstemännen, så att inte statsstyrelsen ska behöva liksom involveras i varenda ett litet inköp för någon tusenlapp eller sådär, vilket de inte tycker att de ska göra i en storstad som Mariehamn. Och jag tycker också att det är en väldigt rimlig hållning att statsstyrelsen ska vara lite mer liksom visionär och de stora dragens församling. De ska inte vara liksom superoperativa. Men det är att de känner sig lite svikna, för att det är ett förtroende åt andra hållet också, att när man gör saker som politiskt kan vara känsligt till exempel, eller som kostar en del, det här kostar ungefär 25 000 om året, den här lönehöjningskarusellen, så bör man liksom förankra det politiskt också. Det är inte nödvändigtvis så att det måste bli ett ärende för statsstyrelsen, men statsstyrelsen borde vara informerad om det. Och här känner de sig väldigt, väldigt svikna. Och då, problemet är ju att det som kommer att hända nu är att de kommer att ta bort den här delegeringen från tjänstemannanivå, från statsdirektören. Mm. Och det kommer att hamna på statsstyrelsen igen.
Och det där är ju helt fel. För i grund och botten handlar det här om förtroende. Precis som i ett aktiebolag så sitter ju liksom vd och statsdirektör eller kommundirektör på det direkta förtroende. Och uppenbarligen så har man inte haft förtroende för personen i fråga under en längre period. Men man har inte vidtagit åtgärder, och då börjar man förändra i organisationen och förvaltningsmodellen, vilket blir helt fel egentligen i det långa loppet, för man ska ju bygga den organisationen som man vill ha och vilka man tror på ska klara av och möta framtidens utmaningar, inte anpassa den efter personer. Men nu ser det ju ut att bli så, vi ska hoppas att det inte blir så, men precis som du säger så har jag ju hört samma signaler, att man är, liksom ser över själva förvaltningsstrukturen och regelverken kring den då, istället för att titta på har vi förtroende för den som sitter på den här posten. Alltså i slutändan så borde man kanske ha vidtagit åtgärder betydligt tidigare än vad man gjorde. Vi hade ju bland annat haft det i tidningen vid omgångar att de politiska ledarna eller gruppledarna har träffats och diskuterat den tidigare statsdirektören om det fanns förtroende, om hon skulle vara kvar. Och bara det att man måste börja diskutera de där bitarna, så visar ju att det har ett större problem i botten.
Och hon så själv har ju dessutom sökt ett antal jobb, så att det, liksom,
ja,
det känns ju som att det har varit lite ömsesidigt att det, liksom, det skulle ta slut.
Jo, definitivt, det är ju så. Och, men det är något som du säger, det finns nog en grundläggande diskrepans här också i just det här synsättet på hur en organisation ska fungera med hierarkier och dylikt. Och jag tror att det kanske... Jag tror det ska bli intressant att se nu då när Arne Silander som ny statsdirektör som kommer in då, att han har ju trots allt en gedigen erfarenhet från det politiska organisationer på Åland, dels från Finströms kommun men även från landskapsregeringen då, och se hur han anpassar sig och hur man hittar vägar framåt i staden där då. Men vi ska ju komma ihåg också, det fanns ju lite snurror på tråden där också när Arne Silander var för landskapsregeringen framförallt, så fanns det. Så att det är nog ingen lätt arbetsmiljö på många sätt och vis heller, ska vi komma ihåg.
Nej, men sen det som är utmärkande när man pratar med politiker om det här är ju besvikelse, men också liksom hur de liksom funderar på varför Barbara Heinonen valde att ta det här beslutet. Hon säger ju själv att hon bad personalchefen bereda ärendet, det vill säga kartlägga löneskillnaderna mellan toppcheferna i staden och vd:erna i kommunens bolag redan i somras. Och sen så blev det inte av, och sen kände hon sig tvungen då att ta beslut just dagen innan hon slutade, eller två dagar innan, beroende på hur man ser på det. Och då kan man ju undra, varför kunde inte Arne Senander ha fått ta över ärendet? Exakt. Som alla andra ärenden han måste ta över nu. Man kan också, det ligger ju inte långt bort att det börjar spekuleras i att det liksom, det var någon politiker som jag pratade med som uttryckte det som att det var ett långfinger till politikerna. Det här, just jämförelsen med bolagen, det har ju också varit en sån där en sten i skon i det här samarbetet, att det har pratats om att Barbara Heinonen hoppat på bolagens ledningar och styrelser i hög utsträckning, men försvarat förvaltningens chefer och liksom att det har skapats en spricka däremellan. Men framförallt så är det ju precis som du sa inledningsvis, alla blir förlorare. Barbara Heinonens arv efter sju år som statsdirektör är ju solkat i och med det här. Arne Selander får en jättedålig start som ny statsdirektör. Han måste liksom börja med det här, för här är han är ju körd hur han än gör. Antingen liksom föreslår han att det inte ska vara några löneökningar, och då ska han liksom jobba med dem som han tar pengarna ifrån, om man uttrycker sig så. Eller så ska han då liksom jämka sig med beslutet, och då blir det politiskt svårt att motivera det och liksom och behålla löneökningar. Och dessutom för förvaltningscheferna, som ju inte har någon förskyllan i det här, det måste man ju vara tydlig med. Det är inte de som har bett om löneökningarna.
Nej.
Men precis som du har uttryckt så framstår ju de i debatten, speciellt när vissa politiker tar ju till konspirationsteorier inför sittande fullmäktige, som var otroligt fult, måste jag säga.
Ja, det är otroligt fult och dåligt gjort. Ja. Att det måste kunna vara på en högre nivå än det.
Ja, verkligen. Men de hamnar ju också en dålig dag, för du vet ju hur det är. Liksom att populärdebatten blir lätt att det tittas snett på de som gynnas av ett beslut, oavsett om de haft någonting med beslutet att göra eller inte. Mm. I det här fallet så tyder det på att de inte har haft någonting med det att göra. Så att det är liksom, det är verkligen alla förlorar på det här beslutet.
Sen kan man ju tycka också, jag menar, alltså beslutets implikationer på övriga verksamheten är betydligt mer än 25 000 euro. För jag menar, även om man har fattat det här beslutet att lönerna skulle ses över i somras, så blir det ju väldigt intressant att man fattar ett sånt beslut överhuvudtaget, med tanke på att man står inför besparingar, men man står också inför att det liksom allmänna kollektivavtalsenliga löner ska ju förhandlas också kontinuerligt, och att man då i den sitsen försätter sig som en organisation, att man höjer runt 5% då ledarnas löner. Ja, vad blir då kontentan av det? Jo, övriga anställda vill ju också ha en löneförhöjning på 5%, och med tanke på att levnadskostnadsindex gick upp med 3,8% i fjol på Åland, så finns det ju liksom en god hävd då att driva den linjen, och det driver upp kostnaderna för staden i det stora hela. Ponera att man ska höja med 5% hela lönestrukturen, så blir det ett problem, i synnerhet när man skulle behöva spara snarare än öka utgifterna. Så ja, där tycker jag väl att det också visar på ett ledarskap som kanske inte liksom är i samklang med de beslut och den tid var vi ligger i.
Nej, men definitivt. Och vilken facklig företrädare kommer inte att kräva 5% i den förhandlingen?
Nej men liksom, absolut.
Det vore ju huvud under armen om man inte gjorde det i det här läget.
Och
så just det, att ta ett sådant beslut när man just har föredragit den nya statsdirektörens lön. Barbara Heinonen var föredragande i den frågan. Där togs det inte upp att hon ämnade höja de andra chefernas löner med 3-5%, vilket kanske då borde Arne Selander ha fått redan från början. Hon har ju dessutom varit föredragande för den budget som har ett underskott på ett par miljoner.
Exakt.
Och innehåller inbesparingar bland annat på städpersonal, det vill säga de som är längst ner i hierarkin, i alla fall lönemässigt, i Mariehamnstad. Så att man belönar toppen men drar in på botten, det är ju inte heller liksom, politiskt är det ju otroligt korkat. Och Barbara Heinonen är ju inte liksom, hon är ingen duvunge ens politiskt. Hon har ju jobbat för det första i en väldigt politisk kommun nu i 7 år. Men hon har ju dessutom ställt upp i riksdagsvalet och var tvåa i sin valkrets för Svenska Folkpartiets räkning.
Ja.
Så att hon förstår ju liksom de politiska implikationerna av ett sånt här beslut. Och det gör det ytterligare obegripligt.
Nej, och då blir man lite sådär att det blir ju spekulationer, men det blir ju lätt att man faller in i den där, att det var någon som ville visa långfingret åt sina tidigare medarbetare då, på ett sätt liksom, vad det gäller den politiska sfären då, eftersom det blir ju en kontenta av det hela, för man har ju väldigt svårt att se varför man skulle fatta ett sånt här beslut och försätta sig i den här situationen annars. Det finns liksom ingen logisk förklaringsmodell för det heller.
Vi får se vart det här slutar. Vi säkert kommer att diskuteras både en och två gånger innan vi når någon slutpunkt i det här ärendet. Det vi vet är att Arne Selander har ärendet på sitt bord, att statsstyrelsen har hävt igångsättandet av beslutet. Men de diskuterar ju vidare nu. Jag tänkte att vi ska traska vidare i ledarpodden. Mm. Vecka 6 vill landskapsregeringen börja lätta på restriktionerna när det gäller hur man får träffas, både i offentliga sammanhang och privat. Och jag har också yrkat på att restaurangerna ska få ha servering längre än till klockan 6 som det är idag. Man ska få servera alkohol fram till 10 och uppe till 11 från vecka 6, eftersom man tänker sig då att omikron epidemin eller den här ökningen av fall som vi har haft de senaste veckorna kommer att takta av någon gång i början, mitten på februari, och sen så ska man ungefär i samma veva där ha en exit-strategi klar för att kunna ta sig ur restriktionerna helt och hållet, något som Danmark redan har gjort och Sverige aviserat att man kommer att göra inom kort, och fler länder följer ju efter nu, eftersom man anser då att omikron har förvandlat covid-pandemin till någonting annat än vad det var tidigare, eftersom den tycks vara snällare men mer smittsam. Hur viktigt är det att man har en tydlig strategi för att ta sig ur det här nu?
Ja, men jag tror att det är extremt viktigt, för den här tröttnaden börjar höras runt om i det åländska samhället också, när man pratar runt att folk börjar bli trötta på att sitta instängda och sitta hemma för sig själv och försöka hålla tillbaka den här, och samtidigt så sprider sig omikron ändå i det åländska samhället väldigt snabbt. Och man ser ju överlag, jag menar, vi hade också Svenska Yle rapporterade också, eller hade en kolumn här i tidigare veckan som pratade om att den här sociala hälsovårdsminister Kieros linje liksom i coronabekämpningen så håller på att tappa mark rejält, att man måste gå in i ett nytt skede nu, och det börjar allt mera röster komma på det för den utvecklingen också i Finland. Och i Sverige pratar man också om samma sak, precis som du säger, att börja lätta på restriktionerna. Kanske lite senare än här, eftersom man var senare in, men å andra sidan pratar man om att drygt 150 000 svenskar smittas varje dag nu. Att det går så pass fort, och bara en bråkdel uppvisar symptom också. Så att på det sättet så tror jag ju att vi måste komma tillbaka till en normal läge här, och nu måste vi börja leva med det här. Det här går liksom inte längre. Vi ser ju att vi måste jobba på andra sätt då, att stärka sjukvården då i sådana fall att om inte sjukvården klarar av det, en ökad belastning. Så det är väl där vi måste jobba istället då, för att stänga ner övriga samhället. För det har ju väldigt stora implikationer på både ekonomi och med välmående etc. Att vi kan inte hålla på så här så mycket längre till. Och vi har ju haft som sagt en ganska omfattande smittspridning på Åland, så det är dags att ta nästa steg nu. Det är nog min syn på det hela.
Jag tror jag håller med dig helt och hållet. Jag tror också jag tror att det är bra att man jobbar fram en tydlig strategi också för hur man ska ta sig ur det. För jag tror att om man bara släpper allting, så tror jag att folk kan bli oroliga. Utan att man måste förklara stegen man tar ur det också, men att det inte får ta för lång tid. Det jag kan känna mig lite oro för, med tanke på hur debatten ser ut också, vi ska inte gå in på det eftersom jag är lite brådis att hinna se lagtinget idag också. Vi ska inte gå in på liksom alla vad ska man säga, grupperingar som finns i debatten kring vaccin och annat. för då blir vi sittande här ett tag. Men däremot så är jag lite orolig om det skulle vara så att det kommer en ny variant som på nytt visar sig vara farlig. Skulle den vara både smittsam och mycket farligare än omikron, då tror jag att då blir det ju ett problem när man pratar om att nu ska vi återgå till allting, och så kommer det någonting nytt igen och man måste pedagogiskt förklara att nej, oj, nu måste vi dra i handbromsen. Det är ju faran nu, så man får ju hoppas att de har rätt, forskarna, i att det kan vara så att den här pandemin liksom förvandlas till någonting vi kan hantera, och i bästa fall har tagit död på sig själv genom att mutera till den här omikronvarianten.
Nej, men vi får väl hoppas det, och samtidigt så tror jag ju att vi måste vara alerta och kunna vidta de åtgärder som behövs om det är så att det kommer. Och vi kan ju inte lyssna för mycket på de här olika grupperingarna heller, som tenderar ju att använda den fakta som de vill för att komma vidare och i sin egen sak. Men vi måste ju hela tiden hålla oss till den vedertagna faktan som finns där ute, det vill säga det som forskarna och myndigheterna säger. Och så får vi anpassa oss till det. Men med det sagt så är det nog viktigt också, även från våran sida, att hela tiden bevaka de här fria och grundläggande rättigheterna. Att liksom att människan ska inte behöva sitta i ett nedstängt samhälle hur länge som helst. Det måste finnas proportioner. Det är som vi har sagt tidigare, folk dör också när de kör bilar, ändå kör vi bil. Och samma sak är det med det här. Vi måste komma ut, och folk dör även i vanliga förkylningar. Så det vi får väl se. Men det är som sagt, som du säger, muterar det en gång till, så då hamnar vi i en helt annan situation. Men som läget är här och nu, så är det dags att öppna.
Det är också intressant, tycker jag, att alltså, som under hela pandemin så verkar det finnas en skillnad i hur den finska regeringen ser på verkligheten och hur de övriga nordiska regeringarna ser på verkligheten. Eftersom man i Finland fortfarande pratar om huruvida man ska ta covidpasset, covidintyget, vaccinationsintyget i användning eller inte, medan de flesta, inklusive Ålands landskapsregering, anser att det intyget har liksom spelat ut sin roll, i och med att det visar sig att även vaccinerade smider spritta i nästan lika stor utsträckning som icke-vaccinerade när det gäller omikron då. Och då, jag tycker att det är en väldigt konstig hållning utav finska regeringen att fortfarande liksom fundera på att hålla fast vid ett pass som inte minst eftersom det blir så pedagogiskt svårt att förklara för människor varför man ska ha det om det inte har någon medicinsk effekt.
Nej, men och det är ju skillnaden nu. Förut så fanns det ju en medicinsk förklaring, det gör det inte nu, och då blir det ju så där, jag menar, vaccin ska vi alla ta ändå, för att det gör ju att belastningen på sjukvården blir mindre, och det är liksom all data visar på att man klarar en förkylning, om man klarar corona bättre helt enkelt om man har den. Så det är ju inte där skon klämmer, men på något sätt så är det återigen då, alltså jag tycker gång efter annan så blir det ju att den finska regeringen har använt det här för att isolera landet i någon slags nationalistiskt tankespår som jag absolut inte förstår, för det är ju samma sak där också när man stänger gränserna. Det här viruset sprids i kluster. Ska man stänga gränser, då ska man stänga rejält, alltså då är det absolut stängt. Och det har man ju inte gjort heller, utan man har haft öppet. Ja, då kommer det ju in virus också. Så att det där, det är väl precis som har konstaterats tidigare, att den här finska regeringens agerande i den här frågan, så hoppas jag verkligen att bli föremål för en ordentlig utredning, så vi får se vad de har vidtagit för åtgärder och hur det har spelat mot de mänskliga fri- och rättigheterna. För där tycker jag att det finns väldigt mycket att säga.
Nu så kommer ju då restriktionerna lättas på Åland. Förmodligen så kommer vi att få nya beslut inom kort om andra lättnader i rekommendationer och restriktioner. Gränsrestriktionerna som har funnits från staten tar sig bort på måndag. Så att då är det väl intyget man ska ha fortfarande, men man behöver inte ha PCR-test och sådana saker. Så det blir ju lite lättare att åka igen då. Men vi får väl återkomma, precis som vi har sagt varenda vecka de senaste två åren i den här frågan.
Ja, och det kan ta alla möjliga vägar.
Men vi kan ju ändå konstatera att vi börjar se någon form av ljus i covid-tunneln i alla fall.
Ja, det måste vi. Vi måste ju utgå från det, annars blir det liksom... Jag vet inte hur vi ska klara av det här annars i det långa loppet. Alltså, vi måste få leva och vara också. Det kan komma värre utbrott, som de brukar säga. Och då behöver vi nog kanske ha lite energi inför det då.
Frågan är om det finns något ljus i tunneln för flyg till och från Åland. Nu har vi ju ett andra bolag som har i princip i alla fall gått i konkurs efter att ha försökt leverera flygtrafik till Ålands landskapsregering mellan Åland och Stockholm och sen några andra linjer när Air Leap begärde sig själva i rekonstruktion. Man hoppas ju att man ska kunna återuppta flygningar, men man vill ju ha ganska mycket mer betalt av landskapsregeringen per flygning. En ökning från 1750 euro per flygning till 5000, vilket ju är ganska blodigt, får man säga, med tanke på att när Air Leap fick det här kontraktet så var det en fördubbling utav utgifterna, eller utav budgeterade utgifter i alla fall från landskapsregeringen jämfört med det som var tidigare. Så att jag känner att jag kanske inte tror jättemycket på att landskapsregeringen är supersugna på att öka de där utgifterna ytterligare.
Nej, inte för ett konkursmässigt bolag. Alltså det är ju som så det. Nu är det hur många, jag menar, inte är det bara NextJet och Airleap som har haft bekymmer på den här linjen heller. Vi ska komma ihåg att Air Åland hade ganska stora bekymmer och innan dess har man haft stora bekymmer och de har konka en åt höger och en åt vänster. Det här kommer inte att fungera. Alltså den här linjen bär sig inte ekonomiskt som det är nu. Och det har ju väldigt mycket att göra att det är så förmånligt att resa på andra sätt till Åland till skillnad från andra regioner. Till exempel Gotland så kostar det ju så mycket att åka färja så du kan bra ta flyga istället. Så tillvida att du inte behöver en bil. Mm. Så att, men till Åland så är det är ju en jättestor skillnad att åka. Det är ju mer än 10 gånger dyrare att åka ett flyg till Åland än om du tar färjan. Så i det här fallet så, jag menar, det är svårt att få någon ekonomisk lönsamhet i det här. Och jag tycker man behöver ta den här diskussionen nu på allvar med EU och titta att hur kan man få en bra lösning för det åländska flyget. För näringslivet behöver det här. Det finns väldigt många som, och inte bara näringslivet heller för den delen, jag ska säga den offentliga sektorn också, i synnerhet sjukvården, liksom, att det är mycket pendlande här och det möjliggör att du kan bedriva internationell handel från Åland. Har vi inte det här flyget så kommer det att vara stora bekymmer och det finns också en risk att vi tappar bolag som måste flytta verksamhet eftersom du inte kan vara på Åland och nå resten av världen på ett snabbt och smidigt sätt. Så här finns det ju väldigt mycket att vinna att ta den här diskussionen med EU, för EU har ju gått in och stött andra flyglinjer. Jag vet att det inte är lätt, jag vet att det finns saker som inte talar för Åland, men bara att se på hur Korsika har löst det här så skulle man ju kunna börja i alla fall nysta i det och komma framåt, eftersom Korsika har ganska stor del av sin flygtrafik, om jag kommer ihåg rätt nu, subventionerad av EU. I alla fall har de haft det tidigare. Och det är ju så att det kommer inte att bli billigare att flyga flygplan heller, utan det mesta tyder ju på att man från flygbolagen kommer att vara extremt försiktiga att ta sig an nya rutter. Det är i alla fall de signalerna jag har fått när jag pratar runt med folk inom branschen det senaste halvåret. Mm. Så att där, jag tror att vi måste ta ett större, alltså tyvärr så måste man nog ta ett större ansvar från landskapets sida för den här frågan för att man ska få det att fungera på riktigt.
Det är ju det där. Alltså, NextJet gick omkull, då hade man ett mindre plan, det var ungefär 30 platser. Mm. När man gjorde nya upphandlingen efter NextJet så sa man att okej, om vi dubblar det så att vi kräver 60 platser på planet, då får vi större operatörer som vill gå in, var landskapsregeringens förhoppning. Det fick man inte, utan det var då norsk... Var det inte en fiskekoncern i
huvudsak?
Ja, som då liksom skapade det här bolaget, köpte in ett danskt bolag för att få licensen att flyga och skapade Airleap för den här trafiken med de där stora planen som aldrig egentligen blev fulla, och sen så kom pandemin och nu då tycker man att man skulle egentligen tredubbla ytterligare en gång då, vilket skulle ge väldigt, väldigt mycket mer än vad man betalade till NextJet från början.
Mm.
Problemet är att man inte fick den där. Jag menar, förhoppningen var ju att SAS eller Finnair eller Norwegian eller möjligen BRA heter de väl nu mer, Malmö Aviation, skulle liksom hugga på en sån här linje. Men det blev alltså norska fiskare som startade ett eget bolag. och det säger ju en del om hur de som är lite mer vana vid att räkna på det här kanske ser på den här trafiken också.
Nej, men det är ju så. Jag menar, vi hade ju Flybe för några år sedan som kom in med pompa och ståt och skulle flyga på Åland för bara några euron, och de kom hit och de visste hur många som skulle kunna, flygtrafiken till Helsingfors skulle kunna ökas. Det skulle kunna få så många människor som skulle åka den här vägen. Tills de konstaterade att de hade räknat med Finnairs priser och Finnairs passagerarvolymer tidigt 80-tal när det inte fanns någon linje mellan Helsingfors och Mariehamn och Stockholm. Så att de tappar ju bort sig fullständigt. Det finns liksom ingen... Det finns inte en bärkraft. Populationen är för låg på Åland för att vi ska klara av att ha ett flyg som går regelbundet på det sättet. Man brukar ju prata att Åland skulle borde ha 50 000 invånare, och det är väl där vi borde ha för att få ett fungerande flyg. Annars måste man fylla upp flyget med turister eller dylikt. Och då blir det återigen svårt. Varför ska jag som turist betala 140 euro för en enkel resa med flyg när jag kan ta bilen och full med hela familjen i bilen och åka över för 14 euro tur och retur med båten? Det finns liksom ingen orsak till det då på det sättet.
Vi får se vart det där landar. Landskapsregeringen har ju tillfälligt löst det som är allra viktigast, nämligen att de patienter som behöver åka till Åbo ska kunna flyga den kommande veckan eller möjligen de kommande veckorna. Jag vill inte nedvärdera näringslivets behov av flyg, men jag tycker ändå att kanske patienter som är i behov av avancerad sjukvård går först.
Nej, men absolut, du har helt rätt. Och jag menar, där glömde jag bort att de har ju också kört på Åbo-linjen. Jag tänkte Stockholm här första, för det är ju den som är upphandlad, Stockholm.
Jo, definitivt. Mariehamn. Men det blir ju som en subventionerad linje även till Åbo, i och med att OHS köper så pass många platser, även om det inte är liksom en trafikplikt på det på det sättet. Men vi får väl hoppas att smarta hjärnor i landskapsregeringen löser det här. Jag har ju svårt att tänka mig att de tänker gå med på att betala 5000 till en operatör som står på randen till konkurs. Utan man vill nog säkert hitta ett stabilare samarbete, och speciellt om man ska betala mer så vill man ha en mer pålitlig partner i det arbetet.
Definitivt.
Hörde du, vi har precis passerat halvtimmen och lagtinget har satt igång sin debatt om städarbudgeten, som man inte får kalla den för, finansministern, men för att hålla isär den från den tilläggsbudget som ska presenteras nästa vecka så kallar vi den för det i alla fall. Och jag tänkte hoppa över till det och sätta mig och bevaka den. Det kommer också handla om extern politik och självstyrelse, antar jag att det blir ganska mycket diskussioner om innan de är klara för dagen.
Mycket att återkomma nästa ledare på, med andra ord.
Det lär vi definitivt få göra. Vi har lite annat när det gäller landskapsregeringen att prata om där som vi inte hinner med idag också. Men nästa fredag kommer vi tillbaka med en rykande het Ålandstidningens ledarpodd. Också då kommer det vara budgetdiskussioner i lagtinget, så vi får se till att spela in den podden också tidigt morgon och snabbt.
Ja, men absolut.
Härligt. Men tills dess så får vi få tacka för att ni har lyssnat på den här veckans podd. Vi hoppas att ni får en fantastisk helg och vi önskar på återhörande. Ansvarig utgivare för Ålandstidningens ledarpodd är Daniel Dahlén. Podden produceras av Jonas Blad.